På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Att för dyra pengar forma ett topplag, ja, för det krävs ingen speciell kompetens, menar Stig Nilsson. Egen produktion och inköp av billiga, talangfulla luften, det är Halmstad-modellen.
Sen hade ju klubben format en ny policy, och det var att vi inte själva skulle gå in i den här allmänna köpkarusellen, utan istället själv producera och bygga upp. Och inte bygga på en gammal skuldbörda.
Och det känns naturligtvis väldigt skönt. Det är en av de riktigt stora ledarna i svensk fotboll.
Det är klart, nu börjar Tom Prahl tacka bänken också. Det är helt klart nu. Dessutom kommer Bertilsson i bra läge. I mitten har Fredrik Gustafsson. Han spelar till Gustafsson som får göra mål och får sätta punkt på det här. Och då är Halmstad-bänken inne på planen, ni ser det själva. Halmstad-bollklubbar definitivt svenska mästare i fotboll år 2000.
Idag ska vi till Sveriges vackraste stad med Sveriges vackrast belägna arena, lett av Sveriges Paolo Mantovani som värvade okända bondpojkar från obskyra ställen i Sverige för en spottstyv och sålde dem som landslagsmän för miljoner några år senare. Han fostrade dessutom förbundskaptenen och stora delar av gänget runt honom. Idag är de verkligen inte bäst, men för 20 år sedan var vi det. Kungar.
Ja, idag ska du och de dina få er plats i solen. Få den uppmärksamhet och det strålkastarljus ni knappt ens fick när ni faktiskt vann. För det var ju inte så att storstadsmedia sattes i brand av entusiasm av Halmstad bollklubbs framgångar runt millennieskiftet. Jag noterade det att alldeles innan guldet 1997 skulle bärgas så gjorde en av kvällstidningarna en av de här klassiska gallupundersökningarna som vi sen kommer att återanvända i anslutning till diverse isvestiga turneringar då Tre Kronor inte hade några NHL-förstärkningar. Rätt och slett, det var en sida med porträttfoton på alla berörda spelare. Och så var det frågan, hur många av de här känner du egentligen igen? Och när Tre Kronor åkte för att spela i Svestia 1997, då kände man inte igen en kotte. Mm. Och uppriktigt sagt, när Halmstads bollklubb skulle säkra SM-guldet 1997, ja då var det inte särskilt många som kände igen särskilt många. Liksom de bärande spelarna, nyckelspelarna, Hacke Andersson, Fidde Andersson, Micke Gustafsson, Torbjörn Arvidsson. Det är ju inte en människa utanför Halland som skulle plocka ut dem i en vittneskonfrontation. Nej. Ingen har en aning om hur de ser ut eller vilka de är. Och det är väl på ett sätt begripligt, för det var ju inga upphöjda spelare som vann det här guldet. Några skulle bli det senare, men när framgången kom så fanns det inte en enda A-landslagsman i Halmstad. Och inte fanns det så värst många storvärvningar heller, utan det var ju så gott som uteslutande egna produkter och doldisar värvade från lägre divisioner. I det här första guldlaget under den här eran, ja, då hade vi Mats Liljenberg som faktiskt var värvad från en allsvensk klubb. Och så hade vi Artim Shakiri som de hade grävt upp när de var nere i Makedonien och mötte Vardar Skopje i UEFA-cupen. Men vid sidan av dessa två supervärvningar, ja, då var det ju killar som hade plockats från Lilla Kärby och Gullbrandstorp och Getinge och Vinberg och Vässingebro och sådana där ställen som jag inte har en aning om vad det är för något, men som jag förutsätter att du har koll på.
Ljuvmusik i mina öron måste jag säga, när jag får höra det här igen. Ja.
Men det var ju bokstavligt talat de sista amatörerna som vann ett sista SM-guld. För okej, det var några som jobbade vid sidan när Kalmar FF vann guld 2008 också. Men det laget bestod ju till hälften, lätt överdrivet, av importerade brassar. I Halmstad bollklubb 1997, då fanns det inget heltidsproffs, utan alla hade sidosysslor. Och det var ju Håkan Svensson som var chaufför på Hyltebruks transport. Torbjörn Arvidsson som också var chaufför. Turbo Svensson, elektriker. Micke Gustafsson, snickare. Mats Liljenberg, han stod i en sportfiskebutik och krängde jigg samtidigt som han bräkte in mål för HBK. Och även om det här 97-guldet kanske inte var efterfrågat i det svenska folkhemmet, så var det ändå för många efterlängtat. För vi kan tycka att Malmö FF har en särställning inom den svenska fotbollen idag med alla miljoner från Europaspelet. Alltså testa den allsvenska fotbollen in i mitten av 1990-talet och kolla hur IFK Göteborg stod sig då. Så här långt in på årtiondet hade ju Blåvitt tagit 6 av 7 SM-guld. Ja. De hade ju miljoners miljoner på banken där alla andra hade noll och inget. Och därtill fanns det ju en tendens som tycktes mer eller mindre omöjlig att vända, som innebar att alla guld gick till storstäderna. IFK Norrköping hade liksom stuckit emellan och vunnit ett SM-guld 1989. Men vadå, Norrköping är stort. Och på bägge sidor om den triumfen, ja, då var det Göteborg, Malmö och Stockholm vid samtliga tillfällen sedan 1981. Och medan storstadsklubbarna då staplat guld på hög, ja, då hade HBK och du är allsvenskan. Ni var ju ur i början av 1990-talet. Mm. Och visst, sen kom ni tillbaka. Men några förutsättningar fanns ju inte. Jag tror att IFK Göteborgs omsättning var 7. Nästan 8 gånger så stor som Halmstad bollklubb. Mm. Och några pengar hade rätt och slett inte HBK. Det de var, det ni var, det var ju en elitklubb med småklubbsanda. Sägningen som populariserades av klubbens största profil och viktigaste man. Och i samband med den där kartläggningen av det anonyma HBK, då fick även lagkaptenen Hacke Andersson frågan, ja, men vem tror du är mest känd i det här gänget? Och Hacke Andersson hade inte riktigt något bra svar, för det fanns inget bra svar. Och till sist pressade han fram, ja, det är svårt, men Stig Nilsson kanske. Och så var det väl. Så borde det i alla fall vara. För Stig Nilsson var föreningens centralfigur. Den svenska folkrörelsefotbollens sista riddare. Eller om inte annat i alla fall den sista klubbledaren av ett särskilt snitt. För ja, du gillar dina medelhavsgubbar. Mm. Och de ska vara tjocka. Och de ska röka cigarrer och de ska vara korrupta så inåt helvete.
Nej, men nu jämförde jag faktiskt med Paolo Mantovani, och han var ju inte riktigt sån. Nej, och det fanns flera jämförelser där som jag tycker faktiskt håller lite grann.
Jag tycker väl framförallt att det är rättvist att ställa Stig Nilsson sist i det här ledet av svenska klubbledare från 1900-talets andra halva. För blott Sverige svenska pampar har, och våra pampar, våra klubbchefer, de var ju någon märklig kombination av rätt pösiga patriarker men med någon typ av materialförvaltarmentalitet.
Ja.
Det var ju inga liksom uppburna män som satt i något elfenbenstorn och tittade ner över sina undersåtar. Utan visst, de hade säkert stundtals en rätt uppblåst självbild, men de var ju ändå på golvet, vid gräsrötterna, i materialrummet. Och det här var ju en lång rad män, enbart män, som i hög utsträckning dominerade den andra halvan av 1900-talet. Och det var ju såklart hövdingen Persson i Malmö och Stig Svensson i Öster, Nalle Haldén i Norrköping och för den delen de i lite mindre föreningar, Gunnar Persson i Trelleborg, Bertil Kristiansson i Frölunda och kanske Gunnar Eriksson i Åtvid. Det är ju i den traditionen som Stig Nilsson bör sorteras in. Och det var den traditionen han på något sätt faktiskt, ja, man avslutade och stängde.
Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
Och fy fasen.
Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller?
Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det som.
Vet du vad som inte heller är fel?
Nej.
Födelsedagsfirandet och alla härliga historier vi får in.
Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare.
Yes.
Som skickar in dem till kings@perfectdaymedia.se.
Precis, bomba på nu. Det är 8 månader kvar på det här firandet, så att vi kör nu.
Mycket Stryktipshistorier vill vi ha. Mm. Och i dagens har vi fått från Peter som skriver så här. Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart 4 år. Tack så mycket, Peter. Min historia är ganska färsk, men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna, men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket, följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast, förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Och var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, 2 mål och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd.
Det är otroligt.
Ja. Tack för en bra historia, Peter.
Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt.
Mm.
Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
Tack.
Okej, Erik, dags för min favoritpunkt. Gå igenom laget.
Finns det inga cigarrökande pampar, då är det hit du förflyttar ditt fokus och din uppmärksamhet. Ja, det är ju ingen glitter- och glamtrupp den här gången heller. Det är inga A-landslagsmän den här gången heller. Och inför säsongen 2000, då känner sig Tom Prahl nödgad att gå ut medialt och förkunna att nu kommer inte HBK vara ett publiklag längre. Nej, okej. Okay, men ni har varit det sist. Nu låg styrkan i defensiven. Och absolut, styrkan låg i defensiven. Vi har pratat om några av spelarna redan. Och vi kan konstatera att de bidrog ju även offensivt på ett betydande sätt. För detta HBK var tungt som satan på fasta situationer. Skicka upp Micke Svensson, Petter Hansson, Torbjörn Arvidsson, Henrik Bertilsson. Det är jobbigt att försvara sig mot. Men om vi sen tittar på själva spelmodellen ja, då var det ju inga större förändringar. Då var det samma Tom Prahl-fotboll, utan skillnaden var väl just vilka spelartyper han hade fått tillgång till, framförallt längre bak i planen. Spelsättet, ja, det satt där det skulle. Alla visste vad de skulle göra. Det fanns ett papper med 15 olika principer för både anfall och försvarsspel som fanns uppklistrade på varje spelares skåp i omklädningsrummet och som satt där hela säsongen för att verkligen gnugga in de grundprinciper som gällde. Men bara för att det nu var ett mer defensivt lag än tidigare, bara för att det var ett ganska icke-spektakulärt lag utan Fredrik Ljungberg-aktiga mönsterbrytare, så var det ju inget träligt gäng. Framförallt så visste de nog med sig själva att det här skulle kunna bli riktigt bra. I skymundan, ännu en gång, så hade ju faktiskt det ombyggda HBK slutat trea i Allsvenskan 1999. Och om någonsin bollklubben har haft någon typ av favorittryck på sig, ja, då var det inför den här säsongen. Folk insåg att det inte var 5 spektakulära nyförvärv som behövdes, utan HBK skulle komma att må bra av att ha behållit hela laget. Än idag så håller Tom Prahl detta som det bästa lag han någonsin tränade. Och han kom ju sen att hamna i Real Malmö. Men där hittade han ingenting som kunde mäta sig med detta lag. Där då Håkan Svensson alltjämt stod i mål. Vad kan han vara inne på här? Sin 12:e säsong, ja, eller något i den stilen, 11:e kanske. Han var ju annars en bonnagrabb från Hyltebruk som faktiskt hade stått i mål i pojklandslaget i bandy. För svensken i gemen så var han ju lite illvilligt mest bekant som tvålhanden som hade tappat in 4 bollar i Vigo i den där allra första Tommy Söderberg-landskampen. Och det vet jag att Håkan Svensson har pratat om, att det var en stämpel som han tyckte var rätt jobbig och som tog flera år att tvätta bort. Och det var väl den här säsongen som skulle komma att tvätta bort den, för han gör ett jättefint år. Han har en period då han håller nollan i 807 minuter i sträck, och det förklaras ju inte bara av att han hade en formidabelt stark fyrbackslinje framför sig. Men en formidabelt stark fyrbackslinje framför sig, det hade han. Det är fortfarande samma ytterbackar som det var 1997. Håkan Svensson stod kvar i målet. Ytterbackarna gnuggade vidare, men de hade faktiskt bytt kant. Kapten Fidde Andersson, han hade gått från att vara vänsterback till att vara högerback.
Ja, för han var tvåfotad. Jag mötte honom väldigt många gånger i min ungdom. Ja, han spelade i Halmstad, jag spelade i Astrio. Vi var aldrig en enda gång under alla dessa möten närheten och ta en enda poäng av dem.
Och det var han som drev det laget?
Nej, eller? Men han var inte så fantastisk. Liksom. Han var ju duktig, men han var, det var ju liksom ingen stjärna på det viset.
Nej,
men...
och på så sätt en väldigt bra representant för detta HBK. Ja. Det är ju som sagt, ta den där vittneskonfrontationen, den där sidan med porträttfoton, och så lägger du in en bild på kapten Fidde Andersson. Ja. Det är inte någon fotbollsintresserad svensk som inte håller på HBK som skulle ha någon chans, nej, att peka ut honom. Nej. För han förblev ju HBK trogen egentligen i alla år. Ja. Han hade varit i A-truppen sedan 1988, så det här blev väl hans 13:e säsong eller, ja, något i den stilen.
Ruggigt gedigen och pålitlig.
Ja, och formulerade klubbens etos genom att säga att vi i HBK är fostrade till att hålla käften och spela fotboll. Ja. Hans mamma var tydligen även husmor på Örjans vall.
Just det.
Det var hon som stod där och lagade och serverade.
Det
var,
ja, just det.
Du är bekant med henne.
Nej, men nu när du säger det så var det ju.
Ja, ja, och det var väl lite småkul. Det som jag tyckte var ännu roligare, det var att jag insåg att Fidde Anderssons morfar, alltså husmors pappa, han var oerhört fotbollsintresserad. Men han såg aldrig Fredrik Andersson spela en enda match. För han var halvmian.
Ja.
Och då går man tydligen inte och tittar på dottersonen i HBK på Örjans vall. Så säsong efter säsong efter säsong i ett HBK som vann guld på guld, och morfar går inte dit en enda gång.
Det är helt otroligt. Ja, vad fan.
Det är han och Per Gessle. Ja. Men Fidde Andersson, numera på högerbacken, numera på vänsterbacken, överflyttad Micke Gustavsson. Och det är väl även där liksom, han gjorde ändå några A-landskamper. Och det var inte bara januariturné. Jag vet att han var med i någon träningsmatch mot Tunisien så sent som 2003. Det var liksom han och Zlatan, Kim Källström, ändå bra spelare. Ja. Men hitta någon som kan peka ut Mikael Gustafsson på en bild, och du får det ännu svårare, ja, tror jag. Ja. Han var ju utlandsproffs också. Var i Danmark och studsade. Ja. Men idag går han ju dessutom ännu mer under radarn i och med att han inte heter Mikael Gustafsson. Nej, just det. Längre. Bytt namn till Rosén. Ja. Men ja, där var han på vänsterbacken. Kom från Motala, blev kvar på ytterbacken i Halmstad år efter år.
Ja.
Innanför dessa trotjänare då, två någorlunda nya, två av de här anonyma men ändå handplockade värvningarna som gjordes på andra sidan guldet 97. Tommy Jönsson kom in tidigt, och Tommy Jönsson kom ju med någon typ av stamtavla för att han ändå tillhörde Malmö FF. Ja. Sen var det ju mest bänken i Malmö FF, men okej, han hade ändå varit i en större klubbmiljö, men aldrig riktigt fått chansen där. Framförallt inte fått någon ärlig chans på sin riktiga position. För MFF envisades med att testa honom som någon typ av ytterback, medan HBK ju varvade honom för att spela mittback. Och där gick det jättebra. Ja. Janne Andersson, vår förbundskapten, tillhör dem som älskar Tommy Jönsson, och han förklarar Jönssons storhet genom att hänvisa till hans spelförståelse. Han förutsåg allt och dödade ytor som gjorde att det blev lugn och ro runt omkring honom som spelare, betygsätter Janne Andersson. Och är det något Janne Andersson gillar runt sina mittbackar, så är det lugn och ro. Inte lika mycket lugn och ro runt då Micke Svensson, den andra mittbacken och väl Halmstads bästa spelare det här året. Ja. Och vi vet ju att väldigt många där ute som lyssnar på detta får upp en och samma association i huvudet när vi börjar prata om Micke Svensson. Då måste de tvångsmässigt skjuta in och tillbaka. Ah, mördaren! Ja. Och vi vet ju varför det var så. Det var för att han kom från Värnamo och hoppade in på sin första HBK-träning och sparkade på allt som rörde sig, i synnerhet Mats Liljenberg, och var fullständigt ovårdad och opolerad. Och fick då smeknamnet mördan av lagkamraterna innan han ens hade hunnit in i omklädningsrummet.
Men första träningen ska han tydligen haft en närkamp med Torbjörn Arvidsson, som var så hård att Tom Prahl alltid satt dem i samma lag på träningen.
Det var så? Ja, vem vann den?
Nej, det small så jävligt, så att det var bara glad att ingen bröt benet. Liksom.
Ja, men fullständigt orädd spelare. Helt kompromisslös spelare. En oerhört rejäl mittback som, ja, då fick lov att heta mördan lite halvt mot sin vilja i ganska många år. Men sen blev det ju helt mot hans uttryckliga vilja. För han gick ju mot slutet av sin karriär, då han var A-landslagsman, ut och verkligen bad om, uppmanade till att sluta använda det smeknamnet. Ja. För då hade det varit frågan om att en anhörig till en eldsjäl i hans moderklubb Skillingaryd hade strypts till döds av sin pojkvän. Och när det då började pratas om mord och mördare i Skillingaryd, tyckte inte Micke Svensson det var särskilt kul att hans namn förknippades med mord och mördare.
Nej. Det spelades väl även till Southampton när han spelade där, va?
Ja, men det var liksom ändå en annan grej. För i England så kallar de honom killer. Ja, och killer har inte alls samma klang, nej, som murderer. Nej. Och det kände Micke Svensson också, att det var något annat. Men med vetskap om denna bakgrund så kommer vi aldrig säga ordet mördaren igen i anslutning till den här fantastiska mittbacken, utan det är Micke Svensson från och med nu, och det uppmanar vi såklart alla som lyssnar också att åtlyda.
Dare to take this. Michael Svensson! It's two!
It's a towering header. Things ain't what they used to be. The world is changing around Liverpool. They seem to be standing still. And given the number of chances they've had since half-time, Southampton fully deserve to be two goals to the good. Excited? You bet. One redhead, delighted by another.
Jag sa tidigare att ett HBK inte hade en enda A-landslagsman. Och det var ju både sant och inte riktigt sant för Micke Svensson. Han hade redan hunnit in och han hade gjort en halvlek mot Island i någon form av blufflandskamp. Så han var ju det närmaste laget kom en A-landslagsman. Han skulle ju också snabbt växa till ett storvilt på transfermarknaden. Wolfsburg var inne och drog i honom tidigt det här året. Och Stig Nilsson gjorde ett men halvt seriöst försök att aktivt placera honom i Arsenal. Mm. Stig Nilsson, han tyckte det hade gått bra att förhandla med Arsenal. Han tittade en del på Arsenal eftersom att Fredrik spelade där och han kände väl lite när han funderade att de skulle ju faktiskt behöva en mittback. Ja. Den där Adams, han börjar se gammal ut. Han behöver ersättas, tyckte Stig Nilsson. Och kunde inte se någon annan logisk lösning än att Micke Svensson gick in där. Nu blev det inte så, men som sagt, allsvenskans i särklass bästa försvarsspelare år 2000, enligt Tom Prahl. Kanske det, i alla fall HBKs bästa spelare i våra ögon.
Ja.
Och om nu inte Tommy Jönsson eller Micke Svensson kunde spela, om Micke Svensson till exempel var avstängd, vilket hände ibland, ja, då kunde ju HBK med förtjänst använda sig av Petter Hansson som mittbacksalternativ. Han hade kommit som typ sjätte mittback när han först togs in från Söderhamn, men i och med att HBKs trupp såg ut som den gjorde så kom han att bli innermittfältare i Halmstad. Vår potatis kallade Prahl honom eftersom att han gick att använda överallt. Men han beskrev honom också som svensk fotbolls nya Johan Mjällby. Och det var väl ganska exakt det Petter Hansson faktiskt blev.
Bra beskrivning.
Ja. Oerhört nyttig, oerhört mångsidig, oerhört svår att vinna fotbollsmatcher mot. Och i början av säsongen så utgjordes då HBKs inne mittfält av Petter Hansson. Och den likaledes då stenhårda Torbjörn Arvidsson, som också hade varit där i all evinnerlighet och som alltid gav allt och var resolut bestämd och kompromisslös. Allsvenskans mest underskattade spelare enligt Stig Nilsson, men det här året tappade han ju faktiskt startplatsen en bit in på säsongen och HBK kom istället att använda den väldigt anonyma Fredrik Gustafsson från Öster i rätt hög utsträckning. Fredrik Gustafsson, ja, men han var också en gnuggare. Skulle de ha in någon kreativitet och någon bollskicklighet på inne mitt, ja, då var det väl din kompis Peter Lennartsson som kom in som kreativt alternativ.
Jag snackade med honom inför det avsnittet och sa, men alltså att det var ju du, Torbjörn Arvidsson, Håkan Svensson och Fidde, ni vann. Ni var ju med i hela den här framgångsvågen. Ja, sa han. Det var vi som inte blev proffs.
Ja, så kan man också se på saken. Ja. Och Lennartsson var väl uppriktigt kanske den mest anonyma av hela, i hela den här anonyma kärnan. 97 var han väl skadad väldigt mycket och 2000 var han halvt ordinarie.
Ja.
Han gjorde en del nytta, absolut. Ja. Han var då framförallt en annan typ än de andra mittfältspelarna.
Ja.
Sen kan jag väl titta på truppen och känna att in i säsongen lite smårackliga yttrar. Man ser på alla så här försäsongsguider, hur ska Halmstad ställa upp? Ja, då var ju de allra flesta inne på att det blir 4-4-2 och så har vi Stefan Wennberg och Björn Karlsson på yttrarna.
Ja.
Och det kändes väl kanske inte som några guldspelare. Jag gillar ju förresten Stefan Wennberg, tyckte alltid han var underskattad. Björn Karlsson har jag ingen starkare känsla för alls. Gjorde inget avtryck på mig. Men som sagt, på förhand inga guldyttrar. I bakvattnet fanns den svårmanövrerade, svårbemästrade Jeffrey Aubyn som alternativ. Men han hade ju då kommit till HBK som en del av den här Champions League-satsningen 98 och sen aldrig tagit en tröja.
Nej.
Han hade ju varit där i två och ett halvt år utan att Prahl hade satsat på honom som ordinarie under någon enda period. Så han kändes ju mer eller mindre kasserad och borträknad in i den här säsongen. Utan det många misstänkte, det många kanske hoppades på och det som sen även kom att hända, det var ju att Prahl drog ner Stefan Selakovic på yttern snarare än att spela i anfallet. För i anfallet fanns beprövade målskyttar. Det fanns då Henrik Bertilsson. Hade blivit tvåa i den allsvenska skytteligan med HBK även 99, strax efter Marcus Albeck. Men var ändå inte helt given i startelvan när 0-0-säsongen drog igång. För där fanns ju faktiskt återvändaren Robert Andersson.
Just det.
Och där funkade han ju. Där var han en väldigt pålitlig allsvensk målskytt av precis den typ som krävdes för att komplettera Henrik Bertilsson. En stor och stark, en liten och snabb. Sånt funkar i ett pralskt 4-4-2.
Ja.
Men trots dessa två så var det då Stefan Selakovic som skulle bli årets stora offensiva HBK-spelare. Och det var inte så självklart som man hade kunnat tro den där augustidagen 97 när han virvlade in ett hattrick på en knapp kvart mot Blåvitt. För därefter hade han ju haft det jättetungt.
Ja.
Det blev inte alls något avstamp eller något avtryck från Selakovic efter den där drömmatchen. Utan han stod helt utanför A-lagsdiskussionen under flera månader 98. Och när den säsongen var slut, då skulle han ha haft sitt utvecklings- och utvärderingssamtal med Prahl. Och Prahl ska ha varit rätt hård, rak, tydlig. Han sa bara, blir det inte bättre än så här? Kan du inte utvecklas mer? Ja, då blir det ingen framtid för dig i Halmstad. Och det där vände sen inte förrän sommaren 1999, 2 år efter den där genombrottsmatchen. Då fick Selakovic börja spela igen. Då började bollarna rulla in igen. Och då följde en ganska förtrollad höst. Den medförde att Selakovic kom in i året 2000 som det närmaste Halmstad hade en rubrikspelare. Det var stora förväntningar på honom. Och han svarade verkligen upp. Han vräkte in mål tidigt på säsongen och det började snackas om en nästan Fredrik Ljungbergsk typ av Premier League-övergång. Okej, inte Arsenal, men Sunderland skulle vara väldigt aktivt intresserade och de skulle vara beredda att betala ungefär lika mycket som HBK hade fått för Ljungberg. Det var så där 40 miljoner eller så.
Men sen gör de en värvning för Laholm också som vi inte kan hoppa över, va?
Nej, precis. Ja. Vi kan inte vara så förblindade av själva spelartruppen att vi missar det som händer vid sidlinjen. Inför året 1999, då gjorde ju då Halmstad bollklubb en betydelsefull värvning. Och då var det ingen spelare som kom från Örgryte IS. Utan då var det en tvärvigg från Eketångavägen i Söndrum som kallades åter till föräldrahemmet. Janne Andersson var ju en son av Alets IK. Absolut, vi vet Janne, vi vet. Men han var även en son av Halmstad bollklubb. Han hade ju varit inne på gräsmattan på Örjansvall som 14-åring när Roy Hodgson hissades i luften efter guldet 76. Sen hade han även varit inne i HBK och han hade ju blivit kvar i HBK då som ekonomiansvarig men samtidigt prövat vingarna som tränare i Laholm. Men inför 1999 då ringde Stig Nilsson till Janne Andersson och sa att nu är det dags för dig att komma hem. Och när han återvände så gjorde han ju det som ASS-tränare till Tom Prahl. Och det som sägs är att de hade lite svårt att hitta rollerna och ansvarsfördelningen först. Men sen utkristalliserade det sig en ordning där Prahl tog huvudansvaret för planering och träningsupplägg. Och Janne var mer aktiv i att driva själva övningarna och för den delen delta i själva coachingen. När Tom Prahl ska beskriva Janne Andersson under den här perioden när han pratar, säg våren 2000, och får frågan om vad det egentligen är för typ den där assistenten, då är det han väljer att prata om. Han är en duktig matchcoach. Ja. Det är det första Prahl säger. Sen fyller han på med att han dessutom har säkra värderingar i ämnen som etik och moral. Och sen kan han också lägga till att han är väldigt pigg på att ha åsikter om både det ena och det andra.
Nej, men det känns ju som att den stora skillnaden mellan dem är ju temperamentet. Men alltså synen på livet och fotboll och sånt där, det är ordning och reda. Och det är,
ja, det är väldigt mycket liksom två män av och i Halmstad bollklubb. Ja. Två som verkligen stöps av och passar in i den traditionen. Men sen tycker jag det är värt att notera vad Janne Andersson säger har tagit med sig från Tom Prahl. För han ju för ofta så är retoriska poänger av att jag har inte lärt mig ett skit av någon, brukar han ju säga. Mm. Lär sig saker, det gör man i skolan. Sen kan man ta intryck, och jag vet inte riktigt hur han får ihop den där retoriska grejen han brukar köra. Men när han ändå går med på att prata om vad han just tog från Tom Prahl, då är det lite överraskande kanske Prahls nyfikenhet. Mm. Och det är väl ingen egenskap som gemene man instinktivt och omedelbart förknippar med Tom Prahl. Men den gjorde intryck på Janne Andersson. Han beskriver Prahl genom att säga han är vetgirig och vill söka sig vidare. Och även jag har därmed försökt bli lite mer öppen och ta till mig av nya saker. Och det här tror jag är en underskattad del av Janne Anderssons framgång. För han har ju en karaktär och en personlighet som ligger väldigt nära en form av det var bättre förtänkande. Mm. Och en fotbollstränare, eller för den delen en yrkesutövare, vem som helst, som fastnar i det var bättre förtänket, den personen lever ju tidigt på lånad tid. Mm. Och jag tror att ifall inte Janne Andersson hade lyckats låsa upp sin inre nyfikenhet, vetgirighet och utvecklingslusta, då hade han varit på gränsen till irrelevant idag. Ja. Men hela skillnaden som gjorde att han liksom tog Norrköping till guld med en liksom ganska avancerad och modern framåtlutsfotboll, ja, det ligger i hans vilja att fortsätta utvecklas. Och hela hans förmåga att nu ta ett Zlatan lätt svenskt landslag mot EM, den är någonstans också förbunden till hans vilja att tänka nytt, tänka om, revidera sånt han alltid tidigare har utgått ifrån. Så när han själv tar upp det här med att Prahls nyfikenhet har betytt så mycket för honom, då tror jag verkligen att han pratar något om något som är genuint viktigt.
Ja.
Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ska vi gå in i säsongen då?
Det gör vi med raska kliv, för det var precis det HBK gjorde. De utgick från den här defensiva styrkan som Tom Prahl uppskattade så mycket. Och de släppte inte in ett enda mål på de första 4 matcherna. Och samtidigt som försvaret höll tätt så hade Stefan Selakovic precis så kul som alla hade hoppats att han skulle ha. Han gjorde 6 mål på de 4 första matcherna. Och bara där förstår ni ju att starten blev bra. Hemmapremiären, den spelades mot AIK. Alltid en lite speciell match, men AIK kom inte direkt till Örjans med någon större harmoni. Som kontrast till HBK, då hade de precis stängt av sitt prestigeförvärv Pontus Kåmark för bristande arbetsdisciplin.
Ja.
Där måste jag prata med Pontus om vid tillfället.
Ja, det måste du.
Men utan Kåmark åkte de till Halmstad och förlorade med 4-0. Och efteråt verkar gamla HBK-bekantingen Stuart Baxter vilja stänga av precis alla 11 för bristande arbetsdisciplin. Sen hade HBK visserligen en plump, en torsk mot ÖIS, men de svarade upp efter den med två riktiga stjärnsmällar till styrkedemonstrationer. De vann med 4-2 hemma mot Häcken efter ett hattrick av den självklara målskytten Petter Hansson.
Ja.
Och sen åkte de till Stockholm och vände 0-2 till 4-2 mot Hammarby på Söderstadion. Och det var inte för att Bayern kollapsade och rasade ihop. Tvärtom, Sören Kratz menade att det var en av de bästa matcher hans Hammarby gjorde. Det var bara det att HBK var så fruktansvärt bra, så oerhört starka och svårslagna. Och även om då Tom Prahl kände sig tvingad att gå ut och säga att det inte skulle bli någon vidare sprakande offensiv, så var de, i alla fall den här matchen, rätt jävla sevärda. Kanske var faktiskt det här den allra bästa match som spelades i Allsvenskan år 2000. Det var så intensivt och händelserikt att Hammarbyklacken på Söderstadion på ett oerhört sällsynt sätt faktiskt glömde bort att skandera öka takten sista kvarten Tidaholm med 15 minuter kvar.
Jaha.
Det hände helt enkelt för mycket, ja, där nere på plan. Så det försvann iväg i fotbollsfiesten. Men en riktig jävla liksom maktmarkering av Halmstad bollklubb. Och en match som fick Tom Prahl att spinna som den där solslickade katten han ibland ser ut som när han är riktigt belåten och liksom ögonen smalnar ihop.
Som Spingo, där han myser. Ja.
Ja, han mös efter den här matchen. Han lapade seger och sa det att detta lag, detta HBK, framförallt har det en inställning som jag aldrig kommit i kontakt med tidigare. Det är det absolut bästa gäng jag tränat, men det beror framförallt på hur de klarar av att liksom bara köra på och fokusera på spelet och tugga vidare precis vad som än händer. Den där gången var underläget 2-0 mot Hammarby borta. Ja, vadå då? Micke Svensson, Petter Hansson, Torbjörn Arvidsson, Fidde Andersson. Det var de Prahl nämnde. Spelare som verkade helt opåverkade av allt som skedde i en match. Och Erik Hamrén kan säga mål för andra matcher hur mycket han vill. Inte runt detta HBK. Mål framåt, mål bakåt. Spelar ingen roll. Bara tugga vidare, bara springa mer, bara följa planen, så kommer det bli vinst till slut. Och så blev det allt som oftast för den här upplagan.
Ja. Och inga bakslag eller?
Knappt. De hade i och för sig en period på nästan 2 månader utan seger. Men det låter mycket värre än vad det verkligen var. För det var under sommaren när du hade ett långt EM-uppehåll insprängt i mitten. Men ja, de hade några vinstfria matcher. De hade en period då de faktiskt inte gjorde ett enda mål på 310 minuter innan Robban Andersson till sist sprang in med en boll uppe i Sundsvall och saker och ting återvände någonstans till det normala. Efter det, ja, då förlorade HBK en av sina 13 nästföljande allsvenska matcher. Och det är ju ett långt utdraget och eftertryckligt guldryck.
Ja.
För Halmstad vann match efter match efter match här under hösten. Vilka skulle hänga på? Vilka skulle utmana? Svaret visade sig bli inga alls.
Nej.
För de två senaste säsongernas mästare förväntades göra det. AIK förväntades haka på och Helsingborgs IF förväntades hänga med. Men inget av dessa utmanarlag var kapabla. Medan Halmstad vann och vann så föll AIK mot Örgryte och HIF fick bara kryss hemma mot Örebro. Och plötsligt stod HBK där. 3 omgångar kvar. De leder med 9 poäng och har en överlägsen målskillnad. Ja. I praktiken är guldet dunderklart redan där och då. Men absolut, det ska säkras. Tanken var att det skulle säkras direkt vid första matchbollen mot just AIK på Råsunda. Men den dagen sköt Andreas Alm i krysset och därför fick de skjuta upp firandet lite grann.
Väl samlat Halmstad försvar igen, men Alm rycker loss och hittar en lucka.
Fantastiskt mål av Andreas Alm. En jättefin individuell prestation.
Jag trodde situationen var över. Där ryckte ner till vänster mot 3 Halmstad-spelare. Och så skickar han upp bollen rakt upp i krysset i nättaket. Strålande prestation av Andreas Alm.
Men innan vi tar avslutningen i Allsvenskan så är det ju lite fest i UEFA-cupen också, va?
Fest på Halmstads sätt antar jag. För det här med att UEFA tittar snett och misstroget mot Örjans Vall, det hänger ju kvar. För det är inte så att Örjans Vall har byggts om och byggts ut för att möta internationella krav och standards. Nej då, i Halmstad har man istället byggt nytt badhus för 80 miljoner kronor. Och det innebär ju att kommunal i Örjans Vall inte har någon möjlighet att röstas upp, utan det är samma situation som det har varit förut. Antingen resignerar HBK inför att bara kunna ta in 4000 åskådare, eller så får klubben lov att flytta hemmamatcherna till Helsingborg eller Göteborg. Till en början så väljer klubben att inte göra det, och det innebär då att när det blir finfrämmande från den portugisiska bjässen Benfica, ja då är det 3786 åskådare som får förmånen att komma och titta på när Pierre van Hooijdonk, Manich, Karel Poborski och Robert Enke dundrar in i Halmstad. Sen ska det i och för sig sägas att det var inte så mycket dundrande kring den upplagan av Benfica, i alla fall inte så mycket positivt dundrande. För det var tysken Jupp Heynckes som ledde laget och han hade inte alls fått till det. Den föregående säsongen, ja då hade Benfica också deltagit i UEFA-cupen, men den episoden hade fått sin ände med en aldrig tidigare skådad förskräckelse. Benfica åkte upp till Vigo och mötte Celta och förlorade med 7-0. Förlorar man med 7-0 som Benfica-tränare mot Celta Vigo, ja då har man inget stort förtroendekapital. Och det var en pressad Jupp Heynckes som kom till Halmstad. För den här säsongen hade också börjat dåligt. Benfica hade fått stryk i klassiken mot Porto. De hade följt upp det med ett kryss mot miniputten Leiria. Och nu var det kniven på strupen mot Halmstad bollklubb. Och den kniven trycktes då bara hårdare in i vener och artärer när Micke Svensson nickade in 1-0 för HBK. Sen var i och för sig det ledningsmålet kanske lite ologiskt, för i den första halvleken så driver Benfica spelet, har det mesta av både boll och initiativ, och när kvitteringen väl kommer så är den rimlig. Det är i och för sig sett till spelbild snarare än till situationen i sig. För det är en ganska harmlös frispark av Pierre van Hooijdonk. Men plötsligt har Håkan Svensson dragit på sig Vigo-handskarna igen och bara fumlar in bollen i eget mål. Och därför står det både logiskt och ologiskt 1-1 i paus. Du var inte en av de 3786?
Nej, det var inte. Det är absolut inte.
Varför säger du det med sånt stort?
Nej, för att jag kommer knappt ihåg detta.
Är det så?
Ja, det måste jag faktiskt erkänna. Det var först när jag började läsa på. Och när jag träffade Janne Andersson för några veckor sedan. Nej, det var verkligen Benfica han tryckte på då, vad de gjorde mot dem. Liksom.
Ja, och det går väl att begripa. För i den här första halvtidsvilan så är HBK lite missnöjda med den egna prestationen. Okej, det är 1-1 och det är väl inget att säga om, man lite väl mycket respekt för Benfica, lite väl mycket sjunka tillbaks i planen och vänta passivt. Nu får vi skärpa till oss här. Nu får vi bevisa att vi är det där opåverkbara laget som bara tuggar på oavsett motstånd. Och precis just det lyckades Halmstad med i den andra halvleken. Selakovic gör 2-1. Halmstad vinner. Och hade det inte varit för Robert Enke i Benfica-målet, ja, då hade den där segern absolut kunnat vara större. Den borde väl ha varit större också, för 2-1 hemma mot Benfica. Det är klart det är bra, men det lär ju inte räcka. Retur nere på gamla Lutz, ja, det låter tufft, det gör det ju.
Ja, inte minst sen Benfica får en ny tränare också till returen, va?
Ja, de Halmstad borta förlust, det blir ju droppen som knäcker Jupp Heynckes rygg. Nu blandar jag ordstäv här. Det är kamelens rygg knäcks inte av en droppe. Men det må vara detsamma. Jupp Heynckes får sparken som konsekvens av nederlaget på Örjans vall. Det är klart att inte Benfica ska åka ut mot HBK. Och det tror de inte själva heller kommer att ske. Det tror väl egentligen ingen. För då som nu så har ju svenska klubbar det väldigt svårt i Europa den här hösten. Okej, HIF har gjort ett mindre San Siro-mirakel, slagit ut Inter och tagit sig till Champions League. Men där blir de mest bara runtsvabbade av sina gruppmotståndare. Och i UEFA-cupen ser det ännu sämre ut. AIK, de åker ur mot Herfølge från Danmark. Norrköping åker ut mot Slovan Liberec från Tjeckien. Och ÖIS åker ut mot Rapid Wien. Det är bara HBK kvar som faktiskt kan göra någonting. Men Tom Prahl, Janne Andersson, alla de andra, de är ju medvetna om att det kommer bli svårt. Och Tom Prahl tar beslutet att ställa upp med en ovanligt defensiv och tillbakalutad elva. Det blir en ren 4-5-1 med Selakovic på en ytter och Henrik Bertilsson ensam på topp. Och till en början så verkar kanske det ha varit ett felval. Det kanske tycks vara så att HBK är på väg att förlora den taktiska duellen här. För när Pierre van Hooijdonk igen nickar in 1-0 till Benfica efter 25 minuter. Ja, då är det dels inget att säga om. Och dels är det ju faktiskt också ett mål som räcker för Benfica. 1-0, okej, ordningen återställd. Nu är de vidare igen. Men den tanken hinner knappt ens sätta sig innan Halmstad bollklubb ruskar om den fullständigt. För det går bara 5 minuter innan de plitar ihop ett fint jäkla anfall.
Jävligt
på
mål,
ja, geniet Stefan Wernberg bevisar sitt värde genom att trixa och trilla lite grann och hitta en vinkel till en löpande Selakovic som bryter in i straffområdet, spelar snett inåt bakåt. Och där kommer Fredrik Gustafsson av alla bortglömda människor och trycker in en bredsida i närmsta. Och då är det 1-1.
La proyección de Wennberg. Wennberg con la pelota. Uribe en la marca. Wennberg encara la marcación. Juega con Selakovic. Selakovic. El centro atrás. El disparo. Gol, 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 gol. Gol del Halmstad. Gustafsson aprovecha el centro atrás. Libre de marca. Llega ese número 6 y consigue el empate. 1 Benfica.
Och sen förblir ställningen 1-1. Och detta trots att det hade kunnat bli mål åt båda håll. Det är en böljande, ganska öppen match under återstoden av speltiden. Och Benfica har chanser, men HBK absolut också chanser. Jeffrey Aubyn ska ha nickat i ribban och det ska ha missats returer och slagits bort halvöppna mål, men HBK skapar sina chanser och HBK håller framförallt emot. Okej, uppställningen är defensiv, men det är ett slit som krävs av alla spelare där ute. Kanske framförallt mittfältarna och kanske framförallt Torbjörn Arvidsson tillbaka i startelvan. Enligt Janne Andersson så städade han från sida till sida och efter sig så där 65-70 minuter. Ja, då är han helt slut och orkar inte mer. Då signalerar han bara till Benke att han måste byta. Men i det läget då ska Tom Prahl bara säga till Janne Andersson att vi låtsas att vi inte hörde det där. För han är så bra idag. Och det där är något som jag är rätt säker på att Janne Andersson sen återutnyttjade i samband med sin kanske allra mest klassiska landskamp. Playoffet Italien-Sverige nere på San Siro. För nu lyckas jag inte hitta den sägningen igen, men jag känner mig helt övertygad om att jag hört honom dra exakt samma typ av anekdot, fast då med de inblandade och scenen utbytt. Då ska det ha varit någon som skrek ut till honom på bänken att han behövde byta, och Janne Andersson ska ha sagt till Peter Wettergren bara nej, 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 det där hörde vi inte. Nej. Den här spelaren måste kriga vidare för han är så bra. Det är garanterat så att om jag inte har drömt det här så är det någon där ute som kan upplysa mig om vem det handlade om. Var det månne Sebastian Larsson som tuggade runt där på inne mitt? Eller var det så att de höll kvar Viktor Claesson lite extra länge innan de till sist bytte ut honom? Jag minns satan i mig inte, men jag är fan säker på att han har sagt precis de här grejerna.
Ja.
Oaktat detta så blir ju i alla fall den här förtrollade natten i Lissabon som Thåström hade kunnat skalda om till sist Halmstad bollklubbs allra största internationella framgång någonsin, i alla fall fram till den här punkten. För med några få minuter kvar, ja, då slår Micke Gustafsson ett inlägg från vänsterkanten och Stefan Selakovic möter med en volley ner i gräset och upp på studs förbi Robert Enke, och det är ju bortamålet som avgör allt.
Snyggt också då.
Ja, det är fint. Ja. Det är fint. Det är inte hissnande snyggt.
Ja, men det är snyggt.
Ja, det är bra gjort. Ja. Och i det läget så måste ju Benfica trolla fram tre mål på inga minuter. Och de får fram en boll. De kvitterar till 2-2, men det må ju vara hänt. Ja. Det spelar ju ingen som helst roll. Den HBK hade tagit sin största internationella skalp. Och Benficas nya manager hade fått en usel start på sitt allra första jobb som huvudtränare. För efter att Joe Pankes hade åkt ut, ja, då hade ju han ersatts. Och den nya tränaren, han hade inlett med en förlust borta mot Boavista i ligan. Och sen hade det gått några dagar och nu hade han åkt ur UEFA-cupen också under sin allra första vecka på sitt allra första huvudtränarjobb. Och Tom Prahl kanske kände viss sympati med detta, men han var samtidigt också ganska provocerad av den där nya Benfica-tränaren. Några år senare så sa han att jag minns att jag tänkte, vad är det där för typ? Han var kaxig redan då, förde sig som en världsman. Ja, det var så att jag blev förbannad på honom. Och sen gick det flera år innan Tom Prahl fattade att den där kaxiga, misslyckade Benfica-tränaren, ja, det var ju José Mourinho.
Ja,
han satt efteråt i pressrummet och klagade på en brist på karaktär i hans nya spelargrupp. Jag går bara ut i krig med dem jag litar på, sa Mourinho. Och sen gick det två månader, sen var han inte Benfica-tränare längre. Så gick det med hans allra första jobb som manager, men ja, det skulle hända en del annat för honom med tiden.
Ja.
Está tratando de llegar el equipo sueco que no renuncia al ataque. Lennarsson, Gustafsson, el centro. El disparo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Halmstad! Selakovic. 2-1 el marcador, Alberto, y el Benfica.
Med tre omgångar kvar hade varit 9 poäng och klart bättre målskillnad. Nu är det 2 omgångar kvar, 6 poäng och klart bättre målskillnad. De kommer förmodligen ta guldet även om de förlorar alla matcher. Mm. Och jagande AIK vinner alla matcher. Men visst, för att det ska vara 100% klart så behövs det en poäng. Och den ska då bärgas mot Elfsborg borta i gyttjan på gamla Ryavallen. Och för blotta tv-ögat så är underlaget ganska förädiskt. För till en början så skiner solen över Borås och Ryavallen. Och det ser ganska aptitligt och inbjudande ut. Men tydligen har det då regnat i en vecka före matchen. Och det ska börja regna igen innan matchen är slut. Så mattan är lerig, hal, svårspelad. Och Håkan Svensson framförallt verkar ju ha simfötter på sig, för han sprider och sprayar bollar i precis alla riktningar under den första halvtimmen eller så. Det ser inte stabilt ut, men jag tror väl kanske att man misstar halka för nervositet. Och om inte annat så tar Håkan Svensson revansch både på matchupptakten och ja, egentligen hela karriären sen den där kvällen i Vigo när Elfsborg får en billig jäkla straff efter 30 minuter. Jag vet inte hur domaren hittar straffen, men straff blir det. Fredrik Berglund kliver fram och gör han mål, ja, då blir det väl ändå någon form av skak och svett. Men han gör ju inte mål. Nej. Utan Håkan Svensson går rätt. Han går ner mot sin högra stolpe och greppar mer eller mindre bollen. Och där hade Elfsborg missat sin bjudstraff. HBK tänker inte göra detsamma. För när de får sin buskisavblåsning en bit in i andra halvlek, ja, då är det ingen tvekan och då är det ingen pardon. Tommy Jönsson går fram från mittbacken och bara drar dit bollen högt och hårt och beslutsamt med sin vänster i nättaket. Och där är det ju klart.
Ja.
Det räcker med en poäng och HBK har inga problem att spela av den här matchen. Det är faktiskt till och med så att doldisen Fredrik Gustafsson, snart icke-doldis med tanke på de viktiga mål han ändå gör, han styr in sitt allra första allsvenska mål för säsongen med smalbenet i 93. Och det var ju verkligen
ledarna i svensk fotboll.
Det är klart, nu börjar Tom Prahl tacka vinken också. Det är helt klart nu. Dessutom kommer Bertilsson i bra läge i mitten av Fredrik Gustafsson. Han spelar till Gustafsson som får göra mål och får sätta punkt på det här. Och då är Halmstad-Vinkel inne på planen. Ni ser det själva. Halmstad-Vinkel är definitivt svenska mästare i fotboll.
Kapten Fidde Andersson får bli historisk med att som allra sista kapten lyfta von Rosens pokal. Den blir avskaffad efter den här säsongen när... Var väl Aftonbladet?
Det var Sportbladet avslöjade. Vårt största avslöjande.
Hans gamla nazistsympatier och pokalen får växlas ut. Men nu är det den Fidde Andersson lyfter mot Borås skyn och ett, än en gång, väldigt stillsamt jubel kan rama in guldet. Ja. Det här finns ju bevarat på tv och ja, det är inte så att de tillresta kvastarna stormar planen direkt. Men de står godmodigt kvar.
Det är inga vilda fans direkt.
Står kvar i sin kurva och hurrar lite grann och spelar sig lite glada ut. Sjunger SM-guld, SM-guld några gånger. Går in i omklädningsrummet och jag tror hon kanske öppnar någon champagne först. Men Kanal Plusen ligger ju kvar sen på översiktsbilder från omklädningsrummet. Och det går ju 5 minuter och efter det då sitter hon ju mest på och donar med sitt. Så liksom rensar dobbarna från lera. Fixa lite med benskydden, packa trunkarna. Ja, det är ingen Gehenna-stämning i Borås.
Nej.
Men visst, det ska bli bättre fest. För när de väl återvänder till Halmstad, då finns ju planen fastlagd. Då ska det bli Mårtenssons igen. För vinna SM-guld, det gör man inte varje dag. Det finns något symboliskt att precis som på 70-talet så vinner HBK 2 guld. Med just 3 års mellanrum. Då var det 76 och 79. Nu är det 97 och 00. Och även om svensk press kanske inte bemöda sig med att göra så värst mycket mer än 4 sidor runt guldet, så blir det ändå någon form av internationell uppmärksamhet och uppskattning runt detta. Benfica till exempel, ja, de säger till att gratulera med fax. Och det hedrar dem.
Ja.
Men trots jublet som denna dikt naturligtvis genererade så var det en guldfest utan den riktigt euforiska glädjestämning som borde ha rått. Och nu är jag mig inte lustig över de stillsamma halländska fotbollsmännen, inte alls, utan alla som skulle var på plats, var ju inte på plats. Fredrik Ljungberg hyllade ju bland annat Oljestickan och det är då smeknamnet som de invigda använde på den gamla oljeföretagsarbetaren Stig Nilsson. När det hade varit guldfest 1997, ja, då hängde Stig Nilsson i ända fram till 03:30-tiden. Men den här gången så kom han tyvärr aldrig till Mårtenssons. Och till en början förstod ingen riktigt varför, för oljestickan hade ju varit på Ryavallen hur glad och lycklig och stolt som helst, men kanske med facit i hand lite väl involverad och engagerad. För som han i efterhand själv kom och berätta, anspänningen blev för stor. Jag var nog stundtals helt väck, för delar av matchen minns jag bara som i ett töcken. Efter matchen, efter slutsignalen och efter firandets första fas, ja, då skulle ju Stig Nilsson och de andra klubbledarna återvända till Halmstad för att gå på guldfesten på Mårtenssons. Men utanför Varberg så märker de andra i bilen hur Stig Nilsson plötsligt bara börjar skaka på ett otäckt och ganska obegripligt sätt. Och först var det nog ingen som förstod vad som hände, men det visade sig att Stig Nilsson fick ett kraftigt epileptiskt anfall där han satt i bilen. Och kraften i det där anfallet, den var så enorm så att han krampade och tog liksom spjärn med sin egen kropp på ett sätt som gjorde att han bröt av lårbenet på sig själv. Och det brottet fick honom i sin tur att svimma av smärta. Så givetvis var det inte tal om att dra iväg på någon guldfest på Mårtenssons, utan det blev ju raka vägen till sjukhusets akutmottagning för Stig Nilsson, som alltså redan hade plågats av sviktande hälsa under egentligen hela det här spelåret. För det blev ju rätt snabbt tydligt för alla, inklusive han själv, att Stig Nilsson skulle inte kunna återvända till rollen som ordförande för Halmstad bollklubb. Hälsan var för dålig. Och det innebar ju att vid första tillfälle, vid nästa årsmöte i januari 2001, då tackades Stig Nilsson av som ordförande för bollklubben och blev hedersordförande istället. Men här är det ju en 30 år lång livsgärning som tar slut, så det räcker såklart inte med bara någon formell utnämning till hedersordförande. Det är självklart för alla institutioner att det här måste honoreras på fler sätt. Så idrottsrörelsen, jag vet inte om det är Riksidrottsförbundet eller vad det är, ser till att Stig Nilsson får prinsens plakett. Och det tror jag han sätter värde på. Men frågan är om man kanske inte satte ännu större värde på att få Halmstad stads hedersbevisning. Och den delas då enbart ut till invånare som verkligen haft betydelse och gjort skillnad för Halmstad. Och jag tror att när Stig Nilsson fick den här bevisningen så var han bara den tredje personen eller något i den stilen som hade fått det. Och han finns ju tyvärr inte med oss längre, men i backspegeln så känns det ju verkligen rätt och riktigt att han klev åt sidan och tackades av när Halmstad bollklubb precis satt pricken över, ja, men sin största framgångsera någonsin. Ni har aldrig haft det så bra som ni hade under de här 4 åren med Tom Prahl, med Stig Nilsson, med Fredrik Ljungberg och Janne Andersson för den delen också. För ni tar 2 guld och ni tar ytterligare 2 medaljer på 4 år.
Ja. Helt otroligt när man ser på det då.
Ja, verkligen, med tanke på hur landskapet ändå höll på att förändras. Men trots detta så var det ju inte framgångarna som Stig Nilsson valde att prata om när han skulle summera och sammanfatta hela sin gärning. Utan det var ju bollklubben, föreningslivet, människorna och samhällsnyttan. Och som sagt, många är vi som har beskrivit HBK som de sista mästarna i sitt slag. Och många är vi som har beskrivit Stig Nilsson som den sista ledaren i sitt slag. Men själv vill han ju inte riktigt ställa upp på det på sitt eget, säregna och karaktäristiska sätt. Är det nu inte så, Stig Nilsson, att du lämnar som den svenska elitfotbollens sista verkliga eldsjäl? Nej, det tror jag inte, säger Stig Nilsson. Den sista idioten är nog inte född ännu. Och det var ett bra svar. Stig Nilsson hoppades att den sista idioten till eldsjäl inte var född än. Jag hoppas ju innerligt att det sista småstadslaget att vinna guld inte är uppbyggt än. Gå med mig bakom skuggor, ser du solen, och när du tvivlar ser du modet i mina ögon. Gå med mig.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.